Ja, hej alla radiolyssnare och välkomna till ännu ett program i serien Politik i fokus. Den här gången så gör vi ett program med tema regionvalet och kommunvalet 2026. Så vi tänkte faktiskt gå igenom då Liberalernas viktigaste valfrågor för Tyresö och regionen. Själv heter jag Mats Lindblom och är gruppledare för Liberalerna i Tyresö. Och till min hjälp idag har jag samlat faktiskt nästan hela vår fullmäktige grupp i studion. Så välkomna allesammans.
Tack.
Ja, jag tänkte då ändå börja med att fråga dig då, Alexander Enqvist. Du är ju våran valledare. Alltså, hur får man bäst reda på Liberalernas politik i Tyresö?
Jo, men är man intresserad, då är mitt främsta tips att gå in på vår hemsida. Där kan du hitta våra olika valmanifesten, korta artiklar som berättar om vad vi vill i olika frågor. Och så kan du också läsa om de olika kandidaterna vi har på vår lista. Och de som sitter idag också. Förutom hemsidan så kan jag ju då rekommendera också att man läser våran valtidning som nu droppar ner de olika brevlådorna i kommunen. I den kan man läsa lite grann om vad vi vill här i kommunen. Eller mycket vad vi vill här i kommunen. vad vi vill göra i regionen och samt på riksnivå. Och Mats, det som är lite kul med den här tidningen också, det är att det finns en trevlig text som berättar lite mer om dig och vad du vill göra här i kommunen.
Ja, det är ju alltid roligt att få den uppmärksamheten sådär. Jag är på framsidan på bilder också och jag ser ju mig själv också runt omkring i kommunen på lite valaffischer. Det är alltid lite speciellt så här i valtider. Men vi ska prata lite om dig också Alex, tänkte. Du är ändå vår främsta regionkandidat då i vår lokalförening. Vi har ju kandidater då som ställer upp i regionvalet och du är den som står högst på listan. Så om jag frågar dig då, vad är Liberalernas viktigaste frågor i regionpolitiken här i Stockholm?
Ja, men det har jag ganska bra koll på. Jag är ju ändå femma på listan. Nej, men man kan väl säga så här. Liberalerna, vi är ju ett vårdparti verkligen. Vi driver frågor kring exempelvis husläkare. Och det kanske inte alla som vet exakt vad det är för någonting. Men det betyder egentligen att man har en fast vårdkontakt hela tiden. En läkare som följer en liksom genom livet och håller koll på. Så att du inte behöver börja om igen varje gång du ska uppsöka läkare. Och knyta nya kontakter. Sen är väl en annan jätteviktig fråga som vi driver. Det är att rädda våra närakuter.
Just det.
Vi ser med viss fasa att det finns en risk att de stängs ner. När man istället väljer att flytta över till de större sjukhusen och akuterna. Olika vårdärenden.
Ja, det är ju väldigt praktiskt där att kunna åka till Haninge eller Nacka.
Ja, men precis. Mm. Så att de vill vi verkligen ha kvar. Och vi liberaler, det är så pass att vi vill ju satsa ännu mer på dem. Så att vi vill ju öppna 6 ytterligare.
Ja, det är lite sådana frågor då. Finns det någon fråga som du brinner mer än någonting annat för själv då i regionpolitiken?
Ja, alltså jag skulle väl ändå vilja påstå att jag är kanske en av de politikerna här i kommunen som åker mest buss.
Okay.
Jag jobbar i en av kranskommunerna lite längre bort. Och då brinner man väldigt mycket för det här med tvärförbindelserna här i Stockholmsregionen. Det är ganska lätt att åka in till stan. Det går rätt fort. Men så fort man ska besöka sin grannkommun, och ännu värre någon kommun lite längre bort, då tar det sån tid alltså. Det här är någonting vi måste kämpa mer på. Och det är ju någonting jag kommer att försöka driva. I synnerhet bussar till exempelvis Nacka. Och Haninge måste ju bli bättre, som ändå är våra direkta grannkommuner.
Ja, just det. Vi kanske ska nöja oss med regionpolitiken just för nu och sådär då. Men om du flyttar fokus igen då tillbaka till kommunpolitiken, som kanske är vårt huvudämne för dagen då. Förutom hemsidan då, där du kan hitta jättemycket om kommunpolitiken och det här valmagasinet, har vi tagit fram en mer lite kortfattad folder här över våra viktigaste frågor som jag har framför mig nu. Hur får man tag i den då, Alex?
Ja, men den här blåa foldern som du talar om som snabbt sammanfattar 5 av våra viktigaste frågor.
Yeah.
Den håller vi själva på och delar ut just nu i nästan alla, till nästan alla hushåll. Och den finns ju självklart också att hämta i exempelvis Tyresö centrum där vi står dagligen. Och då kan man få den och också kunna möjligheten att ställa frågor till våra olika kandidater som står där.
Ja, precis. Vi försöker ju stå nästan varje dag i centrum och det varierar lite var vi står någonstans. Men någonstans hittar man Liberalerna i centrum.
Precis.
Ja, och vilka tider är det som gäller då för oss?
Ja, ja, men oftast så står vi från 12 till ja, men 4 eller 5.
Ja,
men kanske står lite mer då, ju närmare vi kommer valet.
Ja, precis. Vi gör vårt bästa för att bemanna det där så mycket vi kan då, precis. Ja, tack för det då. Jag tänkte att vi skulle titta lite i den här foldern och berätta lite mer om vad som faktiskt står där. Och som det är Liberalerna i Skolpartiet så tänkte jag att vi skulle börja då med skolan. För den sätter vi liberaler alltid först. Och här tänkte jag ta lite hjälp av Agneta Hansson. Jag tänkte du kan få säga några ord om dig själv först, Agneta.
Ja, hej. Jag heter Agneta Hansson och jag har varit liberalt aktiv sedan 2011. Jag har också jobbat som, haft uppdrag som vice ordförande och tillförordnad ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Och anledningen till att jag engagerar mig, det är att jag brinner för barn- och utbildningsfrågor och jag har jobbat som skolledare i Sveriges bästa skolkommun, Nacka.
Så är det, ja. Vi ska inte säga det att Tyresö är Sveriges bästa skolkommun. Vi får väl säga att det är Nacka som du har jobbat där. Så är det.
Men Tyresö har gjort förbättrade resultat,
ja,
och vi har kommit mycket, mycket högre upp i rankingen. Men det är bra att ha erfarenheten med sig och veta vad vi, hur vi kan tänka och göra.
Ja, precis. Vi är väldigt tacksamma att vi har dig i föreningen, Agneta.
Tack så mycket.
Och om vi tittar då vad vi skriver om skolan först, så radar vi upp 5 stycken punkter. Jag kan ju läsa upp dem först. Där står det att vi vill ha mindre barngrupper och 20 elever per klass. Vi ska öka studieron och tryggheten, stärka elevhälsan och ge tidiga stödinsatser. Och sist men inte minst, anställa fler speciallärare. Du får gärna utveckla det här lite grann, Agneta. Vad menar vi egentligen?
Ja, och då börjar jag med förskolan, eftersom all utbildning och barnens start börjar i förskolan, och där har vi också numera första steget i utbildningslinjen ända upp till vuxenutbildningen. Därför så vill vi minska antalet barn i barngrupperna. De ska vara mellan 12 till 15 max. Mm. Och det är då utifrån ålder och de behov som barngrupperna visar att de har.
Mm.
När vi tänker i skolan så tänker vi oss 20 elever per klass. Och det är också utifrån att vi vill öka studieron och tryggheten både i förskolan och i skolan. Men det underlättar också med mindre grupper i förskolan och mindre klassstorlekar i skolan, så får barn och elever mycket lättare att ta till sig kunskap. Om vi tänker vidare så vill vi också jobba att stärka elevhälsan, och det innebär att elever i behov av stöd ska få det tidiga insatser i rätt tid och rätt stöd. De ska ha den rättigheten, och det har ju då också Liberalerna nu lagt som ett lagförslag.
Mm.
Vilket vi tycker är jättebra, och vi kommer självklart att följa alla de riktlinjer som vi får från Riks när det gäller skolan. För där har vi tagit väldigt, väldigt stora bra och bra beslut framåt.
Vi brukar ju säga att elever ska kunna nå sin fulla potential också. Så det här med stöd till elever, då kanske man främst tänker på de eleverna som är lite svagare då och behöver stöd av det själv. Men vi vill också stimulera de som har lite lättare för sig.
Ja, och det är där jag tänker så här, att insatser utifrån varje barn och elevs potential, att man ser och att man ska uppmuntra, hjälpa barn som behöver lite längre tid på sig för inlärning, men man ska också uppmuntra barn som har lätt för att lära och som är vetgiriga, att ge dem utmaningar också tidigt, så att de kan utveckla sin potential, att varje barn ska kunna växa och utvecklas på det absolut bästa sätt som är möjligt. Och då tänker vi också att vi vill satsa mer på elevhälsan. Det ska finnas tillgängliga kuratorer. Det ska finnas speciallärare, det ska finnas exempelvis socialpedagog som kan finnas i barnets vardag och ge stöd. Så att man också underlättar för lärarna att kunna ägna sig åt kärnuppdraget, att undervisa.
Precis. Jag tänker också på att allt det här sker i våra skolans lokaler helt enkelt. Ja, det är ju så att våra lokaler har ju ett visst, inte visst, ett ganska stort renoveringsbehov egentligen. Vi behöver förnya våra lokaler. Vi har ju inte allt för många år sedan så öppnade vi Tyresös, alltså en helt nybyggd skola i Fornudden, Fornudens nya skola. Vi har renoverat Kumla skola och just nu håller vi på att bygga färdigt Njupkärs skola. Det har nog ingen undgått som har rullat för vidare på Njupkärsvägen i alla fall. Men vi vill gå vidare sen. Vi vill ju skapa nya lokaler för egentligen alla elever. Nya moderna lokaler. Är det inte så?
Ja, det stämmer. Och det är viktigt att vi fortsätter att följa. Vi gjorde en inventering och att vi fortsätter att följa den inventeringen så att alla skolor får ett bra utbud och ett modernt utbud och moderna lokaler. Och det är också viktigt, tänker jag, att vi ska följa riktlinjerna för antalet kvadratmeter per elev och per barn. Att nu när barngrupperna eller antalet i grupperna minskar lite så kan man inte bara dra ner ytan och tro att man klarar sig på mindre. Utan det är jätteviktigt att vi underhåller våra lokaler och de skolor som behöver byggas nya, de ska byggas nya.
Ja, men jag håller ju helt med dig, Agneta, här. Jag jobbar ju själv som lärare och jag vet ju vilken roll lokalen har för ungas lärande. Många unga, de upplever ju exempelvis att såna här gamla skolor som man inte tagit hand om, där är ofta ventilationen ganska dålig. Man har svårt att koncentrera sig när man sitter där. Det är också en fråga om lärarnas arbetsmiljö. Lärarna ska ju vara i de här lokalerna hela tiden, kunna bedriva sin undervisning. Ska vi kunna attrahera bra lärare så vill ju de också jobba i liksom lokaler som är ändamålsenliga. Så att det finns en hel del skolor här i kommunen som verkligen behöver få sig ett lyft och en ganska ordentlig renovering.
Ja, precis. Alltså, Njupkärsskola nämnde du nu, men det finns ju fler som står på kö egentligen. Stimmets skola har ju en stor potential och en, ja, behöver verkligen förnyas också. Vi har Fårdala skola, Dalskolan för att nämna några. Och vi vill ju gå vidare med det här.
Ja.
Jag tänkte på det också, när man ändå fixar till skolorna då kan man ju lägga lite energi också på utemiljön. Den har väl också viss betydelse för elevernas trivsel?
Alltså skolgårdarna och förskolegårdarna har en stor betydelse för att kunna bedriva undervisning även utomhus. De ska inspirera till rörelse, motorik och att kunna använda undervisningen, läsa, skriva även utomhus. Naturkunskapen är ju alldeles förträfflig att använda sig utav. Men då behöver vi ha mer gröna skolgårdar och med också lite kuperade skolgårdar.
Och det är intressant, och vi försöker ju också få till idrottshallar där det går, så att säga. Vid Njupkärs så fungerar ju det.
Ja, men precis. Det är både idrottshallar och så vill vi ha fotbollsplaner så att exempelvis föreningslivet kan komma in på eftermiddagarna och kvällarna och nyttja dessa platser. Vi ska som kommun, tycker jag, vi ska inte vara dumsnåla. Vi ska se till att bygga ordentligt när vi bygger våra idrottshallar så att de kan användas till många olika syften.
Precis, det är ju generellt det att när vi bygger nya kommunala lokaler som skolor och idrottshallar, då ska vi se till att vi har hög nyttjandegrad. Så att de här lokalerna kan användas till givetvis föreningslivet då, när det gäller fotbollsplan och idrottshallar. Men även skollokalen utanför skoltid borde ju kunna användas till annat också.
Ja, det är väldigt bra. För det är vi vana att jobba med, eller där jag har varit, att man upplåter lokalerna. För det ger också en gemensamhetskänsla och stärker tryggheten i områdena runt omkring skolan. När det finns både föreningar och vuxna och barn som rör sig där. På tid när inte skolan har verksamhet.
Ja, precis.
Det jag skulle vilja lägga, eftersom vi pratar lokaler, det är att det är viktigt när vi nu bygger nya bostadsområden att vi också planerar in förskolor, eftersom vi ju förväntar oss att det kommer att flytta in barnfamiljer där.
Ja, precis. Vi har ett exempel på det. Vi bygger ju 1600 bostäder i centrum. Alltså Bäverbäcken plus Norra Tyresö centrum. Och där finns det inte en enda ny förskola inplanerad. Och det där kommer ju bita oss i svansen i framtiden. Det är jag helt säker på.
Ja, jag ser svårigheter med att ta sig med barnvagn förbi de här fyrvägskorsningarna. Och, ja, det försvårar vardagspusslet för barnfamiljer.
Och så måste vi tänka på då att när vi bygger skolor och sånt och planera liksom hela stadsdelar, då måste vi tänka på att bara om det, även om det är lite låga barnkullar just nu, så det är liksom en dagsnotering. om 10-20 år så är det helt annorlunda ut, men de här stadsdelarna och skollokalerna kommer ju vara kvar då och ska fungera då också.
Ja.
Är vi klara med skolan tills vidare här, och så kan vi glida in på nästa område kanske?
Eftersom jag brinner för den här skolfrågan och jag har en lärare som sitter bredvid mig, ja. Så skulle jag vilja tillägga att vi liberaler har tagit ett tydligt beslut om att vi kommer att driva bättre förutsättningar för lärarna. Att de ska återfå mandatet att vara lärare i klassrummet. De ska få bättre förutsättningar att bedriva undervisning. De ska få bättre stöd, kollegialt stöd och via elevhälsan. Men också att vi behöver reglera undervisningstiden och de ska ha sammanhållen planeringstid. Mm. Det här är ett av de frågor som jag som skolledare själv alltid har pläderat för. Så att det kommer jag att prioritera under de här 4 närmaste åren. Ni kommer att se skillnad, hälsar jag Sveriges lärare.
Jag ser att Alex nickar instämmande här.
Ja, verkligen. Det är, alla lärare känner till de här 10-minuters pauserna, ja, mellan lektionerna. När man ska förbereda, kopiera, samtala med eleverna också. Så att vi behöver verkligen reglera upp det här och se till att det finns tid. Mm. Det, då blir det bättre kvalitet i undervisningen och det gynnas både lärare och barn och föräldrar av.
Mm. Ja.
Det är härligt, det går nästan inte att få stopp på liberalen när vi pratar skolan, men jag tänkte i alla fall att vi ska gå vidare till nästa ämne i vår lilla folder här. Och då läser jag rubriken Rädda Barnsjöskogen. Och vad står det där i högerkolumnen? Jo, det står vi vill inrätta naturreservat vid Barnsjön, stoppa exploatering av grönområden, bevara området för framtiden, skydda bad och skog och värna den biologiska mångfalden. Då lämnar jag över till dig, Alex. Vad menar vi med det här och varför är det viktigt att inrätta ett naturreservat vid Barnsjön?
Ja, är det ändå inte lite fantastiskt att vi har den här frågan med? Jag trodde det här, om jag ska vara ärlig, för 2 år sedan så trodde jag inte att den här frågan skulle vara med i den här valrörelsen. Det var ju klart, vi hade bestämt oss, vi var ju överens. Vi skulle inrätta Barnsjöns naturreservat för att det här är ju en av kommunernas pärlor. Det här är ett viktigt område som måste skyddas för framtiden. Men styret som sitter idag med M och S stoppade det här. Faktiskt en av de första sakerna de gör.
Ja.
Och då måste vi fortsätta kämpa för det här. För det är ju nämligen så här. Den skog som inte skyddas, den riskerar alltid att bebyggas. Det är liksom är det. Sanningen. Det kanske inte är en plan idag. Det kanske inte är en plan imorgon. Men någon dag så finns det alltid risken att någon bestämmer sig för ett snabbt beslut att hugga ner halva skogen och bygga bostäder. Det är väldigt lätt. Och är det inte halva skogen så kanske en liten bit. Och nu vet du hur det är med en godisskål. Man tar en godis från först och sen så är hela skålen borta i slutet.
Precis, ja. Man tar en liten tugga i taget. Liksom. Ja. Lite mark kan vi använda för att bygga på. Kan ju ta en liten del av skogen här, precis.
Ja. Precis. Och därför vill vi verkligen skydda Barnsjöskogen. Vi vill liksom att den här platsen ska finnas tillgänglig för alla egentligen som finns här. För vi vet att det är många som tycker om att vandra här, bada i själva sjön, se djurlivet. Och vi vet ju exempelvis att den växtlighet som finns här, den är lite unik. Det finns vissa arter som inte finns på andra platser och då är det extra värt att skydda det.
Mm.
Det man hör nu mycket kanske från andra partier, det är ju att så här, nej, men vi kan inte inrätta ett naturreservat här. För då hade vi inte kunnat ha alla de här kul fritidsaktiviteterna. Men det stämmer ju inte. Alla känner vi ju till Alby, som är här, den andra pärlan i skogen, eller den andra pärlan i kommunen.
Mm.
Och den är ju faktiskt ett naturreservat. Och här finns både discgolf och löparspår och utegym och aktiviteter varje dag i veckan.
Mm.
Föreningslivet använder ju det här området väldigt flitigt.
Ja, nej, det finns ju inga större hinder överhuvudtaget för att nyttja Alby då för friluftslivet.
Mm.
Och då skulle jag säga trots då att föreskrifterna är över 50 år gamla. När och om vi inrättar då naturreservat runt Barnsjön, då kan vi få helt nya moderna föreskrifter också som är väl anpassade till den tid vi lever i nu.
Precis. Och jag tror att jag tror att alla Tyresöbor ändå känner att det här är någonting som är värt att hålla kvar och bevara. För att man vill ju liksom lämna kvar det här till kommande generationer, att de också ska kunna röra sig i de här områdena.
Ja, precis. Nu tänker jag mig att inviga området då som ett friluftsområde. Men det har det ju egentligen alltid varit. Så att det tillför egentligen ingenting mer än att vi får kanske ett fint namn då på området officiellt. Men det ger inget skydd. Det ska vi ha klart för oss.
Ja, det finns ingenting i lagboken som säger att det här innebär att det är skyddat.
Nej, precis. Ja, när vi är inne på det här med exploatering i naturområden och sånt. För det är det som på sikt ändå är hotet här mot Barnsjöskogen. Även om det inte finns någon politisk intention att göra det just nu, så kan vi inte garantera att det sker om 4 eller 8 år faktiskt. Och det räcker ju med att någon under en viss tid tar det beslutet, så är det oåterkalleligt förstört sen. Vi kommer in på det andra området då, som heter, eller det tredje i våran folder ska jag säga, som heter bygg med eftertanke. Och där skriver vi så här att vi vill inte ha höghus i villområden. Vi vill ha förskolor där bostäder byggs. Och det har vi ju nämnt lite om under skolan när vi pratade om det. Vi vill utveckla centrumområdet och bygga fler småhus och utveckla infrastrukturen. Och då undrar vi, vad menar vi med det här egentligen då? Ja, jag kan ju försöka svara på det själv lite grann så får ni komma in då. Men alltså, när vi bygger nya bostäder så ska det ju passa in i omgivningen. Alltså skalan ska stämma med omgivningen, det ska vara arkitektoniskt tilltalande. Vi måste vara rädd om den naturmiljö vi har, som till exempel Barnsjöskogen då. Vi ska vara rädd om kulturmiljö i Tyresö också. Och det så att säga, måste ju tänka på de som redan bor där, vare sig det är villaägare som bor i närområdet eller folk som bor i flerfamiljshus. Så vi vill verkligen bygga med eftertanke och inte exploatera sönder det nu som faktiskt gör Tyresö unikt. Tyvärr finns det ju exempel på när just Socialdemokraterna och Moderaterna gjort egentligen tvärtom. Södergården är ju i princip färdigbyggt idag. Nu är Moderaterna väldigt stolta för att de har ändrat utformning på balkongerna där. Men om vi ska vara ärliga, så det stora problemet är att området överhuvudtaget byggdes i den skala det har gjort. För det var väldigt invasivt på de angränsande villorna och så. Men nu är skadan skedd. Vi vill ju gå vidare då med utvecklingen av Trollbäckens centrumstråk, fast i en helt annan skala. Men just nu är det projektet lagt på hyllan. Exakt varför vet jag inte, men förmodligen är det för att de styrande partierna inte kan komma överens. Sen tror jag att hos allmänheten så finns det ett motstånd också som grundas i att man inte litar på politiken. Alltså, kommer ni att fortsätta bygga som Södergården? Det är det man är rädd för då. Men får vi bestämma så blir det ju inte så, utan det blir en helt annan skala på det vi bygger i fortsättning där. Centrumområdet utvecklas ju, och det är de flesta överens om, men det går ganska långsamt nu. Och det kan delvis bero på marknadsläget, men också på grund av att man inte heller är helt överens om vad man vill göra där. Det vi saknar är förstås förskolan, det nämnde vi tidigare. Vi vill också bygga fler småhus, men det måste vi också, man måste ha två tankar i huvudet samtidigt där. Alltså, man ska gärna bygga fler småhus, det tycker vi. Vi gör det också indirekt via de omvandlingsetapper som finns i Östra Tyresö, så blir det fler småhus. Annars är ju Tyresö ganska villatätt, ska vi ändå säga. Men kan man hitta platser och klämma in lite radhus eller småhus, så säger inte vi nej till det. Däremot så får det inte ske på bekostnad av våra grönområden. I allmänhet så behöver vi också utveckla infrastrukturen bättre, i synnerhet om vi ska kunna göra någonting mer i Östra Tyresö. För att vi vill ju inte förvärra trafiksituationen här. På sikt så vill vi ju bygga ut Tyresövägen så man har en bättre framkomlighet både för kollektivtrafik och den vanliga privatbilismen så att säga. Men det kommer att kosta stora pengar och det kommer att ta lång tid. Det är vi nog på det klara med nu. Men det finns ju ändå ett projekt som är på gång nu i Östra Tyresö, och det är ju Apelvägen. Och vad vill vi säga om det, Heinz Sjögren? Men du kanske först vill säga en ord om dig själv också.
Jag heter alltså Heinz Sjögren och är ordförande i Liberalerna i Tyresö. Och är också ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen. Men vad roligt att du nämner Apelvägen, Mats. Det var faktiskt min väg in i politiken för 8 år sedan ungefär.
Det stämmer, ja.
Ja. Då stod striden hård om detaljplan Apelvägen, som alltså ligger i Tyresö strand, mitt emot Strandtorget där. Och nu är det aktuellt igen, som du säger.
Ja, precis, så är det ju. Och vad tycker vi då om de planerna nu som styret drar upp?
Just nu har det ju precis varit samråd när de kringboende har haft möjlighet att få lämna in åsikter. Och jag har förstått att det finns en hel del åsikter om det här området. Det ska sägas att nu har det ju kraftigt bantats mot de planer som har varit vid de två tidigare tillfällena när man försökte sig på att bygga det här området. Men det är fortfarande lite undringar hos många av dem som bor där ute, för att det har då tidigare både i planuppdrag och till och med i tidningsartikel varit beskrivet som att man ska bygga det här med radhus och parhus. Och då i två våningar max. Det vi ser förslag på nu är enbart radhus, så parhusen har försvunnit. Och det finns bygglängor där, radhuslängor, som är i tre våningar också. Så det överstiger lite det, den förväntansbild som många av dem som bor intill har.
Mm. Men det är ändå en bättre potential nu så att säga än den plan som en gång lades 2018. Då skulle det byggas flerfamiljshus här i ganska många våningar.
Då var det ju sex våningar i flera huskroppar och det var en större sammanhängande industriliknande byggnad längs med Tyresövägen. Alltså mitt emot det här trevliga och smått idylliska strandtorget som vi har på andra sidan Tyresövägen och vid rondellen där nere. Nu ska det också sägas att de förslag som nu ligger har äntligen tagit till fasta de här trädgårdsstadens principer som präglar hela området också. Alltså lite små trädgårdar framför ingången och på baksidan. Och ja, trädgårdsstadens principer med lite växtlighet också och liknande som finns i hela området. Så det passar betydligt bättre in nu. Men det var väl de här parhusen och det är fortfarande tre våningar. Och det finns inte i den villabebyggelse och parhusbebyggelse som omger området idag.
Nej, men det är ändå trevligt att se att tankarna om planen i stort nu mycket mer matchar det förslag som vi faktiskt lade då inför 2018.
Exakt.
Så vi får se, hoppas man kan styra upp det så att det blir bra för de närboende i slutändan här.
Det, intentionen är jättebra och man har ju nu också ett, tidigare hette det ju ett 55-plus boende, nu kallar man det någon liknande. Men då är det något som heter Seniorgården som ligger på den södra delen mot den här förskolan där också. Mm. Och så tänker man sig eventuellt samutnyttjande av parkeringsplatser och lite sådana här saker också.
Mm. Och vi får hoppas att det inte blir lika svulstigt då som det som det en gång i tiden var tänkt att Boaktivt skulle bygga där.
Där skulle man ju spränga bort en stor del av berget som är där intill också. Nu bevarar man mycket av naturen i både norra och södra delen där. Så klart steg i rätt riktning och som Liberalerna en gång i tiden drev, vilket fick mig att gå med i Liberalerna också.
Och det är vi tacksamma för, att du kom med i Liberalerna här. Så, ja, precis. Så att, visst, det kommer bli nya bostäder här och det kommer öka lasten något på Tyresvägen förstås. Något som också kommer öka lasten förstås, det är ju då att vi genomför de här omvandlingsetapperna längre ut i Östra Tyresö. Men det är ju angeläget av både miljöskäl då, och men också för att vi ska kunna erbjuda kommunalt vatten och avlopp till de som bor där ute och också få större byggrätter. Och vi vill gärna hålla tempot i den här utvecklingen. Det är många fastighetsägare som har väntat länge på de här större byggrätterna och det. Nu finns det väl tendenser för styret att bromsa det här med etapp 13 och 14, alltså det som heter Fasanvägen och Entitevägen. Men vi vill som sagt hålla tempot. Ett problem här är ju förstås att det blir allt dyrare för varje etapp längre ut man kommer. Men nyckeln för att lösa det problemet tror vi är att man inför möjligheter till lokala VA-lösningar. Det vill säga att man inte alltid med nödvändighet drar ut kommunalt VA längre ut, utan det finns ju numera tekniska lösningar för att lösa det här lokalt. Det finns avsaltningsanläggningar för vattenproduktionen och det finns minireningsverkteknik då som samfälligheter eller grupper av fastighetsägare kan upprätta. På det sättet skulle man kunna komma ner avsevärt i kostnader. Utan att ge avkall på miljökraven. Men det här kräver lite mod från kommunen. Man måste ju provtrycka det här mot länsstyrelsen. Vi har ju liksom inte sista ordet i det här. Men det har aldrig gjort sen. Och det är det första vi vill göra om vi kommer in i ett styre. Att verkligen provtrycka det med lokala VA-lösningar på halvön. Vi tror att det är nyckeln till att hålla ner i kostnaden. Och sen kunna hålla tempot sen.
Ja, men du har ju helt rätt, Mats. Och halvön, alltså Breviks halvön, den är ju väldigt speciell. Den är långsträckt, det är kuperat, det är vikar. Det är inte helt lätt att bygga där. Och sen styckar man av tomter eller man bygger om sommarstugor och liknande. Så det blir fler och fler som är permanent bosatta där ute också. Trycket på att hitta lösningar ökar ju också för varje dag.
Ja, precis. Folk har ju egentligen redan innan de här omvandlingen permanent bosatt sig där. Det finns ju en förväntan då på att man ska kunna höja standarden genom att bygga ut och få bra VA-lösningar helt enkelt.
Ja.
Detta om byggpolitiken kanske. Vi har det fjärde området i våran folder här. Det heter Leva livet hela livet. Och där står det i högerkolumnen här under vi vill att vi vill ha moderna äldreboenden. Vi vill skapa aktivt seniorliv. Öka valfriheten och öppna träffpunkter i varje kommundel och slutligen bygga trygghetsboenden i varje kommundel. Då skulle jag fråga dig då, Tony Thyrén, om hur vi kan utveckla det lite grann så att vi förstår vad det här innebär egentligen. Du kanske först ska säga några ord om dig själv också.
Ja, det kan jag göra. Tony Thyrén heter jag som sagt och är boende i Trollbäcken. Sen har jag ju varit liberal sedan 2014, kollade jag igår, så det är några år jag har varit med i föreningen.
Och det rullar på åren faktiskt.
Ja, ja. De gör det, vet du. Mm. Och sen så, just nu sitter jag som ersättare i arbetsmarknad och socialnämnden och ersättare i kommunfullmäktige.
Mm. Men du har en bakgrund att ha tunga poster inom äldreomsorgen.
Det har jag. Jag har varit ordförande i 4 år, ersättare i vad har varit det nu 2 år. Mm. Sen hände någonting.
Sen hände någonting, så blev det maktskifte, precis. Ja. Ja. Okej, men vad menar vi med det här med att leva livet hela livet då?
Ja, men det innebär ju egentligen att oftast blir det ju så. Blir man äldre så innebär det mindre frihet. Så att vad jag vill egentligen, det är det att man ska leva livet hela livet. Och det uppnår man ju då med moderna, som du sa, äldreboenden och trygghetsboende i kommundelen. Sen dessutom så behöver vi lite mer träffpunkter och framförallt ställen där äldre kan umgås. Ett aktivt seniorliv för de som vill ha det.
Mm. När det gäller då äldreboenden, det är ju på gång lite grejer i kommunen här. Det här äldreboendet i Strand.
Ja, det har ju vi velat haft egentligen från början. Men på något sätt så vart det ju en debatt om renovering av Björkbacken. Och när man då konstaterar att det inte var möjligt att renovera Björkbacken till en rimlig kostnad. Och man måste ju alltid se kostnaderna för... Vi har ju ingen sedelpress nere i kommunhuset som vi kan hämta pengar ifrån.
Mm.
Då började vi att leta efter nya tomt och vi tittade bland annat på Bondevägen och Njupkärsvägen.
Ja, just det.
Lämpliga tomter där. Men sen hittade vi den här absolut bästa och lämpliga tomten vid Strand för att bygga ett äldreboende på. Så att det är nu på gång, va? Men det är ju inte så att det nya styret som har... fått igång det, utan det är ju faktiskt vi som från början drev det tillsammans med Socialdemokraterna, ska jag säga. Men...
Och precis, så hade vi fått bestämma själva, då hade vi satt spaden i marken där för 2 år sedan och inte nu i veckan, så att säga. För att vi har ju velat haft omsorgsboenden i alla kommundelar i många, många år.
Mm.
Och det var ju väldigt logiskt då att när det inte gick att ha fortsätta driften på Björkbacken, att vi då skulle titta på strandområdet. Men Socialdemokraterna fastnade ju lite där, kan vi lugnt säga.
De fastnade på Björkbacken och nu har jag hört att Björkbacken ändå ska användas, men det är ju till något som verkligen behövs och det är korttidsboenden.
Mm. Och det är jättebra att man försöker utnyttja de befintliga lokalerna utan att riva sönder dem, så att säga. Och korttidsboenden är en variant. Och vi har ju faktiskt föreslagit något helt annat också. Det hör inte till det här området kanske, men studentbostäder är också ett alternativ. Det ena kanske inte utesluter det andra heller.
Nej, det gör det inte. Unga och gamla i samma hus, det är jättebra.
Mm. Det här med trygghetsboenden, vad är det för någonting?
Det är ju en variant av egentligen seniorboende där man bor och har en viss service som sjuksköterska som kommer hälsa på ibland. Man har en liten reception och så vidare.
Mm.
Men det är ju, det är ett steg, alltså det är inte ett seniorboende eller ett särskilt boende i den meningen, utan det är väl någon variant med eget boende och ändå ha lite service.
Finns sådana lösningar i kommunen idag?
På, det finns ju nere vid, vad heter det? Ja, nu kommer de ju bort adressen, men det finns.
Mm, det finns i alla fall idag.
Det finns ett boende.
Men det finns ett behov av att öppna fler, helt klart.
Oh ja, helst i varje kommundel.
Jag tror ju att titta överhuvudtaget, titta på olika varianter av boenden och support när man blir äldre är väldigt bra. För då kanske man snabbare också får igång sådana här flyttkaruseller. Det finns ju många som äldre idag som sitter på, kanske till och med ensamboende i stora villor. Som då sakta förfaller istället. Villor och med stora ytor, gräsytor och liknande. Som skulle passa mycket bättre för unga barnfamiljer.
Mm, ja, det är helt sant. Och det ligger ju också i det här med att öka valfriheten. Ju fler olika varianter av boenden som finns så bidrar det till ökad valfrihet. Då. Det här med aktivt seniorliv då, vad har vi för lösningar på det?
Ja, bland annat så vill jag gärna se att man har en webbaserad del som seniorerna själva kan träna hemma eller träna i grupp. Som alltså inte är tvunget att gå till, utan det är upp till eget och våga köra sånt hemma.
Ja, precis.
Och sen så tycker jag ju också att vi har ju föreningar här i Tyresö, pensionärsföreningar som anordnar aktiviteter med utflykter och så vidare. Och det är en del i aktivt seniorliv.
Mm.
Vi vill liksom försöka undvika att när man blir äldre att man sitter hemma i sin lägenhet och det enda man gör kanske läser tidningen och öppnar posten när den kommer. Man måste liksom hålla igång och försöka röra på sig.
Precis, och det är ett sätt att bekämpa den här ensamheten som är så skadlig också.
Ja.
När man var inne på det här området så kanske vi ändå ska nämna någonting om funktionshindersområdet.
Mm.
Vill du säga någonting om det, Tony?
Ja, där vill vi också ha träffpunkter som öppnar nästan då varje dag. Nu finns det en träffpunkt för funktionsområdesdelen i Kopp och Själ.
Mm.
Som kör på onsdagkvällar tror jag är det. Men det behöver utökas.
Det behöver utökas. Det behöver finnas i varje kommundel det också.
Jajamän. Mm. För det är en del, det är en grupp som också behöver lite omsorg. Och det kommer vi att kämpa för att de får.
Absolut, det är en av våra hjärtefrågor, verkligen.
Oh. Mm. Mera gruppboende för dem, bland annat i Tyresö vill vi ha.
Mm. Precis. Du nämnde förut då, Tony, att vi har ju ingen sedelpress i kommunhuset faktiskt. Så det gäller att ha ordning och reda i ekonomin. Och det är ju också en av våra kärnfrågor, så säger Liberalerna, att ha ordning och reda i kommunens ekonomi. Vi har en rubrik i våran folder som heter Mer kvar i plånboken. Och där står det så här. Vi vill sänka kommunskatten med 70 öre, prioritera välfärd före buffertar, minska det politiska slöseriet och ge Tyresöborna mer frihet. Och en nyckel här är förstås då att effektivisera kommunorganisationen. Ja, det här gäller ju pengar, Hans. Vad säger vi om det?
Ja, vi har ju faktiskt 3 år i rad nu föreslagit skattesänkningar i Tyresö. Det är ju så här att vi har högst kommunalskatt av alla våra grannkommuner.
Mm.
Och det är faktiskt väsentliga skillnader. Går vi bara över kommungränsen till Nacka, och vi bygger ju Lindalens område, där industriområde, det är nära till Nacka. Där har man 1,72 i skattesats lägre, 1,72 kr lägre.
Det är mycket pengar det.
Det är mycket pengar. Och det blir mycket på ett år förstås. Vi har ju räknat fram att har man en hygglig medelinkomst på ungefär 39 000 kronor, då ger det någonstans mellan 5 och 6 000 mer i skatt per år. Och det är ju efter skatt så att säga. Så att det är pengar det också.
Ja, det är mycket pengar i ett hushåll, men 2 som förvärvsarbetar, då är det dubbelt så mycket. Då är det 10 000.
Just det. Och det gäller ju även pensionärer som betalar skatt förstås.
Ja,
vi
absolut.
Tycker definitivt att man ska ha mer kvar i plånboken. Och då finns det en del som säger, jaha, vad ska ni dra ner på då och så vidare. Ja, det är ju så att kommunen har ju faktiskt gått bra många år i rad här också. Och tittar man lite närmare på det här, jag har faktiskt gjort det, så är det så att det är inte bara det att vi betalar högre skatt än alla grannkommuner. Vi har också fler antal kommunanställda per invånare, om man tittar på ett sånt mått. Vi har också högre kommunala kostnader per invånare, generellt sett. Så det finns utrymme att effektivisera ekonomin.
Precis, och vi kan alltså sänka kommunalskatten med 70 öre utan att överhuvudtaget det påverkar verksamheternas budget, ska vi säga.
Just det.
Och sen om vi då lyckats med ett effektiviseringsprogram som säkert kommer ta ett år eller två, så finns det ytterligare potential att gå ner i skattesats faktiskt.
Jag tror vi alla är medvetna om att det finns säkert mycket att göra, till exempel på upphandlingsområdet.
Ja.
Vi ser ju varenda projekt som vi genomför i kommunen, slutnotan landar ju många gånger högre än vad det vi tar beslut om initialt i alla fall.
Ja, det är inte bara många gånger högre, det kan vara en faktor 2 eller 3 till och med.
Ja.
Beroende på vilket objekt det är.
Mm. Och Tony nämnde tidigare här också Björkbacken, som har utrett mig veteligen faktiskt 2 gånger och kommer fram till att det blev alldeles för dyrt båda gångerna.
Mm.
Och att utreda den 3:e gången och tro att det blir billigare, då tribblar man nog med siffrorna istället, tror jag.
Nej, då skapar vi så kallade förgäveskostnader när kommunen lägger stora pengar på att projektera saker och ting som aldrig blir av sen.
Och det är ju det vi faktiskt gör i många fall också.
Ja, så är det.
Ja.
Det rinner pengar på onödiga saker, helt klart faktiskt. Så det finns en potential här. Men som sagt, vi kan sänka skatten utan att ens röra verksamhetsbudgetarna.
Och så kan vi därmed också lägga kanske rent av mer pengar på det vi sätter först, nämligen skolan till exempel. Eller det Tony pratade om nyss, olika insatser för de äldre i kommunen. För vi blir ju fler äldre i kommunen också.
Ja, vi behöver effektivisera verksamheten på grund av liksom att kommunernas befolkningsprofil ändrar sig. Det blir fler äldre och sådär. Färre som förvärvsarbetar. Så att det är nödvändigt under alla omständigheter. Men det är en kärnfråga för oss att Tyresöborna ska kunna få kvar mer i plånboken, helt klart.
Och det är också så här att vi har ju sett hur alla våra grannkommuner, inte minst Haninge som under många år kanske har lidit av rätt dålig ekonomi, har sänkt skatten. Och det byggs mycket i våra grannkommuner. Och det byggs ju väldigt mycket också här i Tyresö. Men jag tror ju att har vi en något sån här normal skattesats, så kommer det bli mer attraktivt att flytta till Tyresö också. Och på så sätt så breddar vi ju skattebasen istället.
Ja, precis. Och det är märkligt att se. Alltså de senaste åren har i princip alla våra grannkommuner sänkt skatten i olika hög grad. Då. Men vi har inte rört skattesatsen istället.
Exakt.
Och det är det som gör att vi nu ligger högst, helt klart.
Det är hög tid att titta över lite saker.
Precis. Ja, nu har vi gått igenom alla våra 5 områden här i våran lilla folder som vi skickar ut till de flesta hushållen. Och som sagt, får du inte den i brevlådan kan du alltid hämta den på vårt kampanjställe i centrum. Där vi som sagt mer eller mindre dagligen finns. Jag tänkte, det kanske är värt att ställa frågan till er. Finns det något annat område som vi ändå borde nämna som vi inte har tryckt upp i den här foldern? Känner du att det finns något sånt, Agnes?
Ja, Agneta pratade ju tidigare väldigt mycket om skolan och sa ju helt korrekt att det börjar med förskolan. Det är per definition så. Men om vi följer upp med i andra änden, så har vi då gymnasiet och sen också kommunala vuxenutbildningen. Och jag vill bara nämna några ord att vi har ju många år drivit att vi ska satsa vidare på Tyres gymnasium. Vi tycker väl att en kommun med 50 000 invånare ska vi kunna ha ett hyggligt utbud på vårt gymnasium. Och för ett år sedan startade vi upp på nytt de här högskoleförberedande programmen med både ekonomi- och samhällsvetenskapliga programmet. Och det blir ju en succé. Det är många som har sökt. Det har varit fulla klasser och nu utökar vi de programmen. Och vi ser ju gärna att man kanske tittar på fler högskoleförberedande program också. Samtidigt som vi fortsätter också att satsa på de praktiska utbildningarna. Och det vet jag också, även på vuxenutbildningen har man en bra rotation, bra sök och många som går ut. Och det är en väldigt bra verksamhet. Jag ser ju gärna också i allt det här att vi kopplar ihop det här lite mer med näringslivet, det lokala näringslivet. Både för praktikplatser men också att företagen kan vara med och styra lite mer kanske. Vad ser de behoven någonstans?
Mm. Ja, men det är väldigt smart. Men rent allmänt så kan vi konstatera att alltså, Tyres kommun har ju ungefär 50 000 invånare. En kommun med den storleken borde ju kunna ha ett fullsortimentsgymnasium. Där de allra vanligaste programmen faktiskt finns. Både studieförberedande och yrkesförberedande program. Vi nämnde faktiskt när jag pratade med dig, Tony, att vi ser ju gärna studentbostäder i kommunen också. Vi har ju inte några högre utbildningar och det kanske inte riktigt ligger i siktet heller. Men vi vill gärna underlätta för våra Tyresö-ungdomar att kunna fortsätta med högre studier och hitta ett boende någonstans. Studentbostäder är ju en nyckel till det. Även om det inte blir på Björkbacken så finns det möjligheter att uppföra studentbostäder på andra ställen. Så det tycker vi är viktigt. Sen den här frågan om det finns något annat också. Jag kanske själv ska nämna det faktiskt. Det här med odlingslotter är ju väldigt bra, Heinz. Alltså, jag är ju själv kolonist och jag tycker att det är väldigt viktigt att kunna få odla en täppa faktiskt. Och det, de som har villa kanske har möjlighet till det i trädgården, men alla bor ju inte i villa. Så att då kan det ju vara så att man vill ha en kolonilott eller så.
Vi bygger ju väldigt mycket i Tyresö och det är väldigt mycket lägenheter, det är väldigt mycket smålägenheter. Tar vi norra Tyresö centrum och Bäverbäcken, alltså in till golfbanan nu, där byggs det, på sikt kommer det vara 1600 nya lägenheter. Och då kanske man kan räkna med att det blir 3-4 000 ytterligare invånare i närtid redan. Alla de här kommer ju sitta i en lägenhet in till grönskan. Många borde vara intresserade av att ha en liten täppa där de kan odla lite dill och persilja, kanske lite rabarber och potatis och morötter och liknande. Det finns ju faktiskt ett koloniområde precis intill golfbanan. Men jag har förstått att det är en väldigt lång kö för att komma över en liten odlingslott där inne.
Ja, det är ju det. Med nästan samtliga odlingslotter eller kolonistugor så är det ju långa köer faktiskt. Ja. Så att det finns en stor efterfrågan på det.
Och det visar ju också att det är populärt. De går väl nästan i arm, höll jag på att säga. Och det där kan man ju säga är en liten beredskapsåtgärd också faktiskt i kommunen. Har vi lite egen odling och kanske också bibehålla kunskapen hur man odlar. Och sen du sa själv att du har en koloniträdgård och sådär. Det är väl lite social samvaro och umgänge över åldersgränser.
Absolut, och det är kanske den stora grejen, den sociala samvaron faktiskt. Ja. Så är det. Jag tänker att, har vi någonting mer här innan vi rundar av?
Får man skicka med några tips så här?
Ja, det kan man göra, absolut.
Ja, vad härligt. Jag tänkte bara påpeka för alla väljare att tänk på att det faktiskt handlar om tre olika val man gör. Nu har vi pratat väldigt mycket om kommunen, men det finns ju också då regionvalet som Alex nämnde tidigare och där vi han ju också en kandidat och så har vi också riksvalet. Mycket av det här finns ju redan beskrivet då i vårt valmagasin, så titta igenom det, det finns sektioner för alla tre valen. Och sen har jag ett slutligt tips till alla lyssnare också som nu har tröttnat på dagliga utspel och valfläsk som kommer och inom kort kommer det vara såna här hetska partiledardebatter som man inte orkar lyssna på och sådär. Gå in och gör de här valkompasserna som till exempel SVT eller TV4 eller tidningarna, de större rikstäckarna har. De täcker många gånger in de stora politikområdena och på ett, hoppas jag, hyggligt sakligt sätt. Och då ser man ju lite vad man kanske bör leta lite närmare i alla fall.
Så är det. Ja, vi kanske får ta det som slutord faktiskt. Och vi får väl önska alla väljare lycka till med att hitta rätt i de här tre valen faktiskt. Vi själva propagerar för Liberalernas politik. Och är du nyfiken på den så finns det alla möjliga sätt att ta reda på mer om det. Då tackar jag alla er närvarande idag för er medverkan. Så hörs vi igen senare i valrörelsen.
Och vi ses i centrum som sagt.
Precis. Ja. Tack.
Tack.
Tack.